Logistikpodden.
Välkommen till Logistikpodden. Många av er har nog precis kommit tillbaka från semestern nu. När det här publiceras hoppas ni har haft en bra sommar. När vi sitter här på mitt kontor idag så är det veckan innan Almedalen. Så att jag har viss framförhållning som den goda logistiker man försöker vara. Så gör man inte allting just in time, utan man lägger upp ett lager. Och det gör jag nu. Och idag sitter jag här med en person som jag har velat ha mitt emot mig väldigt länge. Vi har pratat om det och nu har vi äntligen fått en tid. Och personen mitt emot mig, han nämndes också i ett av de tidigare avsnitten i sommar som John Wedel var med i, när han nämnde Mattias Kettelhoit. Som då var chef för Schenker Consulting, men nu är han ansvarig för Logicenters i Norden. Och vem Mattias är och vad Logicenters är, det kommer vi att få reda på under den närmsta timmen. Välkommen hit, Mattias.
Tackar.
Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag går under namnet den tyske terriern. De som har jobbat i Wedel och gänget som jobbat med mig tycker väl att jag är intensiv kollega som brinner för uppnå förändringar. Och mitt liv har ju liksom varit kopplat till logistik då sen mitten på 80-talet då.
Men det kan ställa, alltså vi har ju inte jobbat ihop, vi har aldrig varit kollegor, men vi har setts framförallt i konferensrådet för logistik och transportmässan här i Göteborg i
ett par omgångar. Ja, sen har du ju varit med och utbildat det då, konsultinggänget, när vi körde ett par års utbildning. Och
ja, jag har
haft lite... rest tillsammans i Berlin, tittat på...
Var jag med då? Ja, det var jag. Så att vi har setts genom åren ett par gånger. Och det har, jag har alltid känt att Mattias är en sån här, du har varit på min önskelista i podden ganska länge. Att jag vill ha det här mitt emot. Så nu fick vi äntligen en tid. Men den tyska terriern, var kommer det ifrån? Är du från Tyskland?
Det kommer faktiskt från en kollega på Schenker Consulting. När jag fyllde 40 så fick jag en stamtavla. En tysk terrier, för de tyckte det var roligt. Jag är ju tysk.
Ja, är du född i Tyskland?
Nej, min far är tysk.
Din far är
och
tysk.
Då blev jag tysk på den tiden. Och det, är liksom, det sitter djupt rotat i mitt hjärta. Då. Vi brukar skoja med det. Det är ju rätt bra att vara tysk i dessa tider. För vi har precis spelat mot Sverige vid helgen här. Och man var ju lite neutral när matchen började. Men man insåg ju då under matchens gång att man var nog mer tysk än svensk. Och det visade sig på slutet också.
Ja, den där käftsmällen. Alltså det här är måndagen efter midsommar. Vi spelar in detta. Och då förstår ni alla att vi har den här matchen i färskt minne med frisparkssituationen och världens snyggaste frispark. Sista sekunderna av den här förlängningstiden på den här matchen. Jag som inte brukar vara så intresserad av fotboll satt som klistrad och det var väldigt svettigt.
Men det visar att inget är omöjligt om man inte ska ge upp. Så det är ju lite symptomatiskt för det var min tes i mitt yrkesliv också. Att försöka få saker och ting gjort och inte ge upp bara för att det är lite jobbigt.
Och ditt yrkesliv, när började det?
Det började 1986. Nej, lite tidigare om man ska prata logistiskt. Då började jag faktiskt att sommarjobba på Mölndals lastbilscentral. Jag är ju lite samma bakgrund som du där. Och det var väl mer av en tillfällighet att jag hamnade där. Sen studerade jag här i Göteborg, systemvetare är jag ju i bakgrunden.
När var detta? 80-talet då?
Ja, det var andra kullen systemvetare kom jag ut här. Så det blev ju 85-86 gick ut. 86 gick ut. Då visste ingen vad en systemvetare var. Och man visste ju knappt på... Då började det här med IT bli lite... Det kan ju vara något framgent då. Och Bilsbyrån sökte en marknadsanalytiker. Och det jobbet sökte jag då. Och hade då förmånen då för... Jag blev faktiskt anställd. Jag ser här, jag har ett underlägg här. Jerzy Tarkowski var faktiskt den som fattade beslut om att anställa mig ihop med en kille som heter Ella Nöjesson. Och då var ju Bilspedition huvudkontoret för numera Schenker här i Göteborg.
Kan säga, för er som undrar vad det är Mattias pratar om, så är det så att...
Inte alla vet vad Bilspedition är.
Nej, men som glasunderlägg här då, för att det inte ska klonka för mycket, så brukar jag alltid lägga en bok som min gäst får. Och nu tänkte jag, det var ganska kul att lägga fram en gammal bok som heter Transportlogistik. Som är skriven av Jerzy Tarkowski, Bo Ihrståhl och Kent Lumsden.
Och Jerzy och Bo, de skrev den samtidigt som jag började, vet jag.
Ja, just det. Ja, så att det är lite historik.
Kent har haft förmånen att få betala delar av hans lön när jag sen var ansvarig för vår finansiering av Chalmers här under ett par år.
Just det.
Ja. Så man kände det gänget rätt väl. Mm. Men då i alla fall, då hade jag förmånen att komma in i en miljö som var extremt, ska jag säga, innovativ. Och tittar man tillbaks då på mitten på 80-talet och jag brukar säga det, det är alltid när jag är mentor för folk och sådär, vad ska man sträva efter? Vi jobbar så nära kapitalet eller makten som möjligt. Mm. Och ett huvudkontor, det är ju där makten finns då, i maktens korridorer. Och jag har satt vägg i vägg med Håkan Larsson då, som ju var vd på den tiden i Bilspedition, och vi hade ju en guru då, Martin Lundberg då, som ju då drev bolaget och jobbade väldigt nära de herrarna ihop med ett gäng väldigt innovativa människor. Och det skapades väldigt mycket av det faktiskt som är skänker i Norden idag. Det, man drog igång paketprodukter, det var Jerzy Tarkowskis idé och Bol, liksom Bilspedition Online som är idé då, och det poppade upp massa företag kring det.
För där var Bilspedition väldigt tidiga.
Ja,
med att försöka digitalisera inkommande orderflödet.
Ja. Sen gjorde man väl då, det är ju så, sen insåg man då att man kan ju inte få 100% liksom access till alla kunder och låsa in dem på det sättet. Så då öppnar man upp systemen då. Och det ser man väl nu när jag jobbar med företag som, eller kapital som mer ser hur man kapitaliserar på idéer då, att där skulle man ju egentligen valt att starta ett bolag kring den produkten som var öppen för alla då. Vilket man inte gjorde, utan man lät ju de här bolagen Centir och allt vad det växa in där. Så där har man ju, tycker jag, missat.
Men, visst var det så att Bilspedition Online, det, i princip så satte Bilspedition ut en dator hos kunden för att göra bokningarna i. Det var inte kundens egen dator.
Nej. Och så var det, hade man ju bara access till Bilspedition på den tiden.
Ja, precis.
Men vi var väldigt föregångare då, genom att vi ändrade prissättningsmodulsystem. Vi gick från rabatttaxa, en bruttotaxa med rabatter, till någonting då som 1988 blev pris 88, som är egentligen en vikt- och avståndsbaserad prislista, som är uppbyggd med ett antal då, egentligen fordonskalkyler i botten, och man lägger in fyllnadsgrader och så vidare. Och det var ju en herre då, Erland Öjesson, som höll detta, en otroligt skärpt man.
Men var det det som blev en B&B?
Nej, man hade det B&B.
Man hade, men ja. Det här var det som kom efter B&B.
Ja, den var ju otroligt komplex då.
Så jag pratade med Kjell Håkansson, som nu är på Coop. Han har precis gått i pension på Coop Logistik. Ett gammalt avsnitt, jag ska länka till det. Han var, tror jag, på DHL. Och la ner B&B-taxan där.
Mm. Det hette ju ASG på den tiden.
Ja, precis.
Ja. Då gjorde ju man det enkelt. Kunderna ringde runt och fick en rabatt. Och snittrabatterna låg ju på 50%. Mm. Och då blev det ju rätt. När liksom man tänkte fel, för gav man 1% rabatt, då sänkte du priset med 2% och sådär. Mm. Och du fokuserar inte totalkostnader då. Så det var ett projekt som jag hjälpte till med, och då förändrade väldigt mycket i systemen, och jag var ju systemvetare. Och på den tiden så var det så att man satt med marknadsavdelningen, och sen gick man ner till en programmerare, och så var det fixat då. Det är ju lite mer komplext att köra utveckling då, på gott och ont då. Och det utvecklades väldigt mycket under de åren här, ska jag säga, från 86 till 90. Mitt början på 90-talet och sånt då. Mm. Så, och då var ju beslutsfattarna satt ju liksom i nästgårds. Så jag brukar säga det hände saker när man sen flyttade kontoren då, huvudkontoren från Göteborg söderut, nere i mitt hemland Tyskland. Ja, då hamnar man ju de facto då i en annan situation då. Så,
definitivt.
Ja, så jag tror jag sa det den då. Jag hade ju otroligt trevligt under alla mina år då. Det var ju Bilspedition, som blev det BTL, och sen blev det DB Schenker.
Schenker BTL var det emellan.
Ja, det var det. Mm. Så vad heter det? Så, och då växte ju bolaget väldigt mycket också. Så det var, och jobbat med otroligt mycket trevliga, kreativa, innovativa människor under den tiden. Mm. Så det var där jag fostrades logistiskt då.
Det har jag hört också från alla jag har pratat med, att det har varit liksom en väldigt innovativ miljö.
Ja.
Just hela det som kom från efter Bilspedition och Schenker och allting, att man verkligen har velat utvecklas.
Ja. Ja, men det finns ju, det utvecklades, och Schenker Consulting som du nämnde, John Wedel kom ju, vad heter det, Strand drev Schenker Dedicated Services, ett fjärdeparts bolag. Vi bildade LIAB, ett bolag ihop med Skånska Lantmännen. Vi drog igång Mat och Mera, snackade om innovativa. 97 startade vi, vad heter det, ihop med Bergendals, ihop med lite IT-killar, egentligen ett av världens första e-handelsbolag inom mat som inte plockade i butik. Det stod mitt uppslag på Dagens Industri och så vidare. Och så då hände det väldigt mycket.
Vad hände?
Och jag hade ju förmånen då att faktiskt ha ett management som lät mig driva de här sakerna då. Och det gjorde att jag blev kvar väldigt länge i den koncernen då.
Vad hände med Mat och Mera?
Mat och Mera, maten hem utan det kostar mera. Det var ju på den tiden så jag tror vi förlorade 10 miljoner. Det var vad vi hade i budget. Och det var jättemycket pengar. Och Bergendals förlorade lite mer. Och så det revs i 2 år och sen så sommaren, fan det här lyfte ju inte då. Så det lås ner.
Det är ju fortfarande inte lönsamt.
Nej.
Att leverera här mat, men nu börjar de ju fylla nätverken med annat. E-handelsgods och sånt. Och det är alla som har jobbat med det här. Logistik förstår ju att bygger du upp ett fysiskt nätverk och en balansräkning så gäller det att utnyttja den max.
Ja.
När man väl har
det är ju den mest komplexa egentligen. Om vi tittar på e-handeln som växer så är det den mest komplexa igen. För du har ju väldigt många rader per order. Och du har väldigt olika typer av produkter.
Massa färskvaror och kylt och fryst.
Och det ska kombineras i en hemdistribution som ju konsumenterna har blivit vana vid att inte betala för då. Så jag brukar säga det när det gäller generellt då, någon gång måste ju någon betala. Och än så länge är det ju faktiskt någon som spekulerar i tillväxten då. Det är ju faktiskt kapitalet som betalar än så länge.
Investerarna, ja.
Ja. Och det är frågan när det ska börja levereras svarta siffror då. Hur det kommer se ut. Så i vissa länge tycker jag, om vi nu snurrar in på det nu, e-handlaren då, egentligen vänjer oss konsumenter, om man är rålogistiker nu och gillar det här, du pratade bygga lager och så här, att planering ska premieras, ad hoc-lösningar ska kosta pengar, det är ju det vi har lärt oss då.
Om vi inte klarar av att leverera ad hoc med bra dataunderlag, bra beslutsunderlag, som gör att vi faktiskt kan leverera ad hoc och därmed få en mycket mer dynamisk lösning utan att den kostar mer. Det handlar ju om att vi löser det med teknologi då.
Ja, det är ju så att ni forskar om det. Men vi som liksom, när man har varit länge med så vet man ju, volym driver ner enhetspris, det vet vi. Vad heter det? Planering driver ner kost. Det är billigare då att leverera 100 leveranser till en droppoint än att köra hem dem och så vidare då. Men där vi nu sätter lite de här reglerna i spelet, så allting, det är fria returer, det är fria hemleveranser, men det är ju inte fritt. Nej. Utan och jag brukar säga det som är gratis, det överutnyttjas ju på något sätt då. Det var faktiskt anledningen till varför vi bildade ett konsultföretag inom Schenker. Vi tyckte liksom att kompetens, det missbrukades. Man kastade in logistiker i liksom varenda affär utan att, och gjorde utredningar för eventuellt få en affär. Och så vi bildade ett konsultbolag.
När var detta?
Detta var, oj, skulle jag säga, någon gång 90, det var nog 97. Jag hade en innovativ chef som minns från Mats Hansson. Om han nu skulle lyssna på det här, som kom in och sa, fan grabbar, vi kan inte jobba gratis och göra utredningar av våra kunder för att eventuellt få affärer. Vi måste visa att liksom, kompetens kostar pengar. Och det gör man ju genom att sätta konsult på sin titel. Samtidigt ville vi attrahera kompetens till bolaget och inte behöva göra den klassiska linjekarriären. Klassiskt i de här stora bolagen är att man börjar ute i verksamheten, kanske nästan ute på golvet på den tiden.
Så får man personalansvar och så går man
och så
uppåt.
Jobbar man alltså upp. Men då byggde vi ett kompetensbolag kan man säga. Där vi samlade kompetensen. Vi tog betalt såväl internt som externt. Och syftet var att visa marknaden att kompetens inte är en fri resurs. Även Schenker ett kompetensbolag. Attrahera ung kompetens in i bolaget. Och på det sättet då kunna göra en snabbare karriär, så det skulle också vara en chefsrekryteringsbas då. Och man skulle då kunna bygga en verksamhet där man stod med en jag brukar säga en fot på pallen, alltså i teorin kopplingen till skänker och en fot i, förlåt, nu blir en fot i verkligheten kopplingen till skänker och en fot i teorin då.
Mm.
Och det, vad heter det, vi började ju på goa gubbar och någon tjej där och sen så växte det rätt bra. Mm. Finns ju kvar fortfarande. Tyvärr så, min vision var ju att det skulle finnas liksom att skänke totalt då. Jag tyckte man hade gjort ett misstag här. Skulle byggt ett nätverk av den här verksamheten som man kunde ha Schenker Consulting Worldwide och liksom bygga en riktigt stor. All kompetens inom Schenker skulle liksom organisera på det sättet. Och då kunde man börja konkurrera typ med McKinsey och den här typen av bolag då.
Mm. Mm.
För att sen också kunna realisera sina idéer. Det kan ju inte en normal konsult, de är ju rent, de vet ju hur man gör det teoretiskt. Det vet ju ni är på Chalmers också, men sen ska ju sakerna göras praktiskt, så kan man liksom ha det i ryggen då.
Det är en lite annan utmaning.
Men då, och det var väl, vad heter det, och där, så när Håkan Buske blev koncernchef, så han la ju detta under sina vingar direkt och såg detta ju liksom järntrusten och var med och utveckla framtidsplaner och så vidare då. Så därav har jag haft förmånen att jobba med otroligt mycket intressanta människor. Och vi fick ju rekryterat in rätt mycket folk in i Schenke som sen har gjort karriär både här och där. Mm.
Så. Linda Borgenstam har ju varit med
ja.
för typ 3-4 månader sedan. Ja. Med. Så att vi refererade
tillbaka. Bo Hallam såg jag också med.
Han har varit med också. Ja, precis.
John Wedel var ju på.
John Wedel.
Så det är ju liksom... Ja. Så, och det fanns en hel del andra intressanta människor. Man skulle nog kunna göra en hel serie med Schenker Consulting-kollegor.
Ja, det kan man ju. Alltså det här logistik, folk som är logistikkändisar eller borde bli, den tar aldrig slut.
Nej,
det är en stor bransch och det finns många intressanta människor. Definitivt. Så det är mycket att lära sig. Men så du blev den första chefen för Schenker Consulting?
Ja, jag fick det uppdrag av en sån som fann ju, liksom,
du grundade det.
Ja, och då får man en sån möjlighet då, så vad heter det, och fria händer. Så, och då var vi, på den tiden var vi ett riktigt gott gäng också. Som,
när var det?
Christian Hamberg har nog varit med här också. Han var med från början. Ja.
Jo,
så,
han har varit med.
Ja, det blir så vi var. Vi börjar med några stycken där och vi... Vad heter det? Vi hade ju för då förmånen i och med att vi inte behövde fråga om lov och fanns alla folk. För vi var ju självfinansierade. Folk betalade våra tjänster. Så det var ju bara att kasta in folk så fort vi fick mer att göra då. Så det var roligt. Så det var en riktigt rolig tid då. Så,
men vi pratar runt millennieskiftet. Eller
ja, just det. Ja. Så det var vi rätt länge. Och sen blev ju det... Avslutningsvis så blev det väldigt mycket affärsutveckling då vi använde det som en intern resurs. Då fick jag förmånen att ha den rollen och Schenker och sen blev jag business director.
Mm.
Och sen så såg man väl då att sen ska man ju inte vara liksom, egentligen är det 20 på Schenker ju rätt länge, men man hade ju möjlighet att göra väldigt mycket olika saker, men på något sätt så det var några avtackningar där. Jag tyckte när man tackar av folk som har varit där hela livet, man ville liksom inte sluta där. Och så var man rätt uppvaktad från kollegor och konkurrenter och sånt. Och när man samtidigt då flyttade makten från Göteborg ner till Berlin, då insåg man att ja, nu ska man... Jag brukar ska då stå i vakt då. Och det är väl tyskar normalt vana vid att göra, men jag är väl inte, där är jag inte typiskt tysk då.
Mm.
Och då fick jag möjligheten att... Då var det faktiskt Nordic Capital då, som hörde av sig och skulle bygga upp Aditro.
Mm.
Och det tyckte jag var en intressant resa. För det, vad heter det?
Och Aditro har ju rötterna i Trademus bland annat och Total Logistik, va?
Och Personec.
Och Personec som i sin tur köpte Plusgirot och lite annat. Ja, alltså det finns ju massa
ja, jag tycker man hade historik. Egentligen hade man en rätt... Man hade en rätt analys då, att man skulle göra en BPO-koncern, alltså fokusera på en business process outsourcing-koncern och sätta den på börsen.
Mm.
Och då hade man olika ben, man hade HR-sidan, man hade finanssidan, man hade, vad heter det, customer service-sidan, alltså kundtjänst, och sen hade man logistiken.
Mm.
Men man hade köpt på sig bolag, så då var det väldigt svårt att integrera systemen, så vi fick liksom inga effekter. Och sen kom Lehman-kraschen då, vad är vi nu?
2008-2009
då? Ja, 2009 där. Mm. Så jag tror ett halvår efter jag började så ändrade man strategin helt.
Mm.
Och sålde av customer service-delen som brottades med lönsamhetsproblem. Mm. Och då blev liksom Personec och logistiken blev Aditro Logistics.
Ja.
Och då satte vi dit en extern styrelse och sen skulle vi liksom rodda det tills det var säljbart då. Och det blev en väldigt liten enhet inom Nordic Capital då.
Mm.
Och det gjorde vi ju då, vad heter det, överlevde, övervintra. Och sen så 2012 så gick Valedo in, som ju fortfarande äger Aditro Logistics. Och då blev det... då blev det framåt anda och man liksom man fick investera lite då.
Och vad gör Aditro Logistics?
Ja, det är ett klassiskt 3PL-företag.
Mm. Man har egen personal, egna anläggningar.
Ja, drifta logistik och ett företag som inte fokuserar på det.
Ja, konsoliderar flöden då. Ja. Så det är inte
mycket multi-client lager då som vad heter det, där man har kanske 5, 6, 7 olika kunder i en anläggning då.
Är det någonting en uppskalande e-handelsbransch behöver, så är det ju den typen av aktörer som kan plocka upp en expansion. När man ska gå från garaget till ett jättestort autostore.
Ja.
Den vägen är ganska lång och krokig. Ja.
Och det är ju det, ofta flexibilitet. Alltså, det finns vissa grundteser i all logistik och någonting efter sig var handlingsfrihet och flexibilitet.
Mm.
Och då kan man ju, vad heter det? Och då är det ju perfekt att du kan ju växa ohämmat om du då... vad heter det, börja med vadå, 200 pallplatser och på sikt vill ha flera tusen.
Lyckas företag som Aditro kapitalisera på den här, vad är det, 20% per år, tillväxten i e-handelsbranschen? För det måste ju vara enorma
många e-handlare har ju en förkärlek då. De flesta e-handlare som jag stött på under den tiden då, det är ju, de har ju en förkärlek att göra själva, för de säger det här är vår kärnverksamhet.
Mm.
Vi vill inte lägga ut den.
Och det kan man
tycka. Det är ett strategiskt beslut då.
Ja, ja, ja.
Men samtidigt har ju vissa växtverk och så kan man ju fråga då, är det så liksom att plocka och packa och skicka ut? Man distribuerar ju faktiskt inte. Det är ju väldigt få e-handlare förutom matleverantörerna som har egen distribution då.
Ja, det är ju självklart, för det är rätt korkat.
Ja,
man har det,
outsourcar man inte då, va?
Nej.
Så, men sen beror det ju på, det är ju ett synsätt. Så... Mm. Och det ser man ju då när man jobbade med i den verksamheten att det är ju ett management-synsätt. Det kan ju vara att man byter vd ett bolag helt plötsligt, kan man tänka sig outsourca, vilket var otänkbart innan, och vice versa.
Mm.
Att det finns vissa som har outsourca, alltså helt plötsligt får man nytt management, så det här är vår kärnverksamhet.
Hur går det? För jag antar att man hamnar ganska ofta i en brain drain diskussion då med kunder. Alltså det måste vara väldigt känsligt vilka man rekryterar och från var när man sitter på ett företag som Aditro. Är kunderna rädda att all kompetens försvinner ut från dem då, all logistikkompetens, så att de helt plötsligt står där och inser att vi kommer aldrig kunna ta tillbaka detta själv.
Några tips där till någon som ska outsourca är att man måste ju alltid beställa kompetensen kvar.
Precis.
Och sen ser man väl oftast, jag var på någon seminarium senast om logistiklägen där man tittar på varför går det fel vid implementering och automation och så vidare, och oftast beror det på att man inte har koll på sin egen process.
Nej, men
och sen så, och sen vill man, för att uppnå någon effekt, så outsourcar man den. Och sen visar det sig i liksom den processen att, men vänta nu här, ni har gjort det och det och det och det också. Och det är väl någonting man har med sig därifrån, att ha koll på din process innan du börjar diskutera med en 3PL-are om de ska ta över den. För annars hamnar du alltid i en situation där du utgår från att det kostar 100 då. Sen visar det sig att det gör det inte. Och du handlar upp något som visar sig sen då inte stämma med verkligheten. Mm. Så sådana diskussioner har man ju suttit i en del. Så, och det finns väl sådana som sitter sådana diskussioner numera med då, när det inte går som det var tänkt då.
Jo, det finns ju exempel på både extremt lyckade och misslyckade outsourcing-projekt.
Ja.
Hela den här tillverkar i Asien.
Ja.
Där har man ju fått lära sig att det är inte bara skicka liksom en ritning till en fabrik i Kina och tro att man får det man har beställt, utan det kräver ganska mycket.
Ja.
Man måste kunna ganska mycket och man måste liksom ha koll på att saker sker på annorlunda sätt, det tar längre tid och så vidare. Så att det blir inte alltid billigare. i slutändan om inte man vet vad man gör.
Nej, och det, du kan ju säga så här, det behöver inte bli bild. Om du vill ha en flexibilitet så kan du till och med börja betala lite för det.
Ja.
Det bör du göra då för vissa som bygger in sig i processer idag. Jag blir förvånad över vissa som fattar beslut om processer som ska leva extremt länge. Och det enda vi inte vet är hur framtiden kommer att se ut då. Och då är ju ett outsourcing-alternativ då betydligt bättre. Och där, dilemmat är ju det här då, för det ser man väl då. De klassiska 3PL-arna har ju inte gjort de investeringar. Det var svårt för oss också. Jag vet, vi hade diskussioner med CDON, hade vi som kund. Liksom. Men kan vi inte, för att komma ner i kost, kan vi inte göra den här investeringen? Ja, men då måste vi ha ett 7-årigt avtal istället. Och då vill man inte teckna det.
Nej.
Det blir rätt svårt att räkna hem det. Och då är frågan, kan man hitta nu då multilösningar där man bara kan stoppa in andra kunder då? Och det börjar ju komma sådana nu, så vi får ju se vad det bär då. Men nu börjar ju vissa e-handlare bli så stora i sig. Så effekten av att outsourca kanske de växer ur då. Så,
jo, men så är det ju. Alltså, ja. Förr eller senare så står man där och vill bygga sitt eget autostore.
Ja.
Eller ha någon jätteegen anläggning, stor egen anläggning för att man ser att...
Och då öppnar man upp den, det jag fascinerar sig, då öppnar de upp sina lösningar för andra aktörer och blir 3PL-are också. Ja, egentligen. De öppnar till och med upp plattformar, det ser vi ju Amazon allt det. Så de, och blir logistikaktörer.
Men så är det ju med alla, så är det ju med Mathem och Mat.se. De släpper in andra i sina fordon nu då. Mathem släpper in Clas Ohlson till exempel.
Ja.
Och tidningsbuden släpper in Lyko, och jag pratade om detta tidigare.
Ja.
Jag vet, Ballingslöv, du var väl på Schenker under den tiden. De sa ju upp sitt avtal med Schenker av en massa olika skäl.
Ja.
Och köpte egna fordon.
Ja.
Och alla som var i branschen sa ju då att de kommer att börja driva åkeri.
Ja.
Och mycket möjligt, mycket riktigt, 4-5 år senare så började de agera på marknaden och ville fylla bilarna när de åkte hem igen.
Ja.
Och helt plötsligt blev de en konkurrent då.
Ja. Ja, det var ju på min tid så var ju vi var en av deras största kunder, för det är ju inte så lätt att köra den typen av produkter i öppna flöden då.
Nej,
så det blir en del reklamationer.
Ja.
Så, och då finns det, om vi tittar på Kinnap, så har det blivit jätteframgångsrika genom att köra slutet system då.
Det var nog därför de lämnade, tror jag, speditörer överhuvudtaget, om jag har förstått saker.
Nej, vi ser ju det, alla som drar igång slutna system. Jag ser ju Kent Lundsten framför mig. Vi har ju blivit lynchade, vet jag, när vi träffade Stora Enso, för de hade ju byggt sitt slutna system med de här...
Med boxarna, ja.
Med boxarna, ja. Mm. Och det... Jag är ju av hävd emot slutna system, logistiskt då. Mm. Och det är ofta så när man bygger de här, då börjar man ju direkt, vad ska vi göra? Då börjar man plocka in andra, och då är de inte slutna längre.
Nej.
Nej.
Och då bygger du en komplexitet som
Så från och sagt, liksom, nej, vi måste styra detta och vi måste ha koll på det. Och det är alltid frågan då, om du säger Mathem, de ska bara köra åt Clas Ohlson, och vad prioriterar de när det blir brist på kapacitet?
Jag tror det finns ett ägarintresse. Jag tror Clas Ohlson har gått in.
Ja, det har de gjort då.
Mm.
Så,
och då finns det liksom någon form av samarbete.
Ja.
Men mycket möjligt att Clas Ohlson-butiker blir utlämningsställen för Mathem-leveranser. Vem vet?
Nej, det vet man inte.
Nej. Ja. De har ju sin balansräkning och sitt nätverk, så de vill fylla med folk. Så att, det kanske blir en sån här win-win. I den här konstellationen.
Ja.
Den var ju väldigt sådär, man höjde lite på ögonbrynen när man hörde det. Det är inte att någon gick in och ville samarbeta med Mathem, för att de bygger upp ett nätverk som når Svenska Hem med halvtimmes fönster kvällstid. Det är ju liksom jätteattraktivt. Men just att det var Clas Ohlson, att det inte var ett e-handelsföretag då, ett traditionellt e-handelsföretag, det var jag lite förvånad över.
Ja.
Faktiskt.
Jag är lite förvånad över att egentligen både Mathem och Mat.se här i Sverige, att de väljer liksom egna lösningar då.
Mm.
Istället för att...
Vad jag förstått,
att de hittar en aktör som liksom kan matcha dem då. Det förvånar mig lite. För det är ändå så när man tittar och åker runt. Jag passerar ju Mathem nu när jag åkte hit. Det står ju rätt många bilar där nu.
Det gör ju det. Det är ju kvällarna de är ute och kör, va?
Ja.
Jo, jag har pratat med dem lite grann. Jag har haft något exjobb både och så vidare. Och jag har förstått då, och här får de gärna komma in och delta och dementera. Men så handlar det om att de har varit i en sån extrem tillväxtfas. Att de har inte hittat leverantörer som klarar av de snabba. För de har ju dynamisk planering. De planerar varje natt.
Ja,
så de vet inte vad de ska köra imorgon kväll förrän efter midnatt i natt. Och det har varit svårt att liksom låsa upp leverantörer på den typen av avtal.
Men det vet ju inte en vanlig distributör heller.
Frågar nej, det finns inga
ingen TGM här i Göteborg eller någon vet ju inte vad de ska köra imorgon. Nej. Det vet ju mycket och det kommer ju in under natten. Och så
det, finns ju en det finns ju en basbeläggning naturligtvis, men sen måste de ju ha en viss flexibilitet. Då. Ja. Men sen är de är ju rätt smarta för att det är ju inte bara reaktiv planering, utan de försöker påverka kunderna genom att lämna rabatter i beställningsögonblicket. Om grannarna har beställt leverans klockan 16.30 så får du 0 kronor då. Och så kostar det 20 spänn om du är en timme senare och 40 spänn om du är 2 timmar senare. Och då försöker de styra alla på samma gata till samma tidsfönster om de kan. Så att det finns en feedback loop där tillbaka till kunderna.
Det är ju någonting jag har diskuterat med er, just det här med dynamiska prismodeller. För det är man rätt dålig på inom logistiken. Man jobbar ju väldigt mycket liksom ut kost plus prissättning. Och därför är man ju tyvärr då, ofta så har man ju rätt låga marginaler. Så det är ju någonting som branschen i sig tycker jag skulle titta lite på. Vi har börjat titta lite på det. Nu då, de sista 2 åren här, eller 1,5 åren, så är jag ansvarig för Logicenters då. Vi har sagt förutsättningar för all logistik är ju en modern logistikanläggning. Och där har vi varit rätt eftersatt här i Sverige. Så jag kom i kontakt med en rep då som äger Logicenters när vi byggde ut i Borås.
Då var du på Adritro?
Det var på Adritro.
Ja, och så byggde ni ut i Borås.
Där ser man ju då att vi jobbar ju då med liksom nya hus, långa kontrakt och så vidare. Men vi tittar lite på hur kommer det se ut framgent då? Kan man hitta modeller som både attraherar investerare, för vi hanterar ju andras pengar då, och kunderna då. Och i vissa lägen så tycker jag att man är lite konservativ då. Och speciellt i logistikbranschen är man ju väldigt konservativ. Så där finns nog en del att göra.
Sen det här med, som du säger, dynamisk prissättning, jag tror att det är lite nyckeln till att använda data då. För det är ju det de använder. De använder en massa digital information som är av hög kvalitet. Det vill säga, i det här fallet med mat, om man kan ta det som exempel, så har de en hög kvalitet så tillvida att de vet att min granne vill ha leverans mellan 16.30 och 16.45. Det har han betalat för. Och då vet de att det kommer att vara en bil där då. Och det vet de redan dagen innan. Eftersom han har betalt för det så kommer vi se till så att det händer. Och då kan de lova mig samma tidsfönster. För att de vet att någon annan redan har betalt för det. Och sen handlar det också om att väldigt sent då, när man har låst så många sådana här kvartar som möjligt och sett till så att de ligger så nära varandra som möjligt, då låser man planeringen och säger okej, det blir bil 18 som får ta den gatan och det blir bil 19.
Men det kan ju de göra, men om du tittar på en transportör då så hamnar de alltid i diskussionen bara. Och det gör ju logistik. Men vad kostar det? Och jämför man det när jag som privatperson, när jag bokar ett hotell, jag säger inte, men varför var det dyrare igår än idag?
Man är van vid dynamisk prissättning.
För det accepterar man. Man ställer inte frågan, vad fan kostar det här?
Teaterbiljetter liksom. I London är väl också det, så att där har jag för mig att de maximerar fyllnadsgrad i teatern. En teater som inte är full varje föreställning upplevs pjäsen som sämre. Man vill inte att det ska vara tomma rader. Så att de sänker priserna tills de får sålt alla biljetterna. Och det sker dynamiskt då.
Ja.
Så i hela London, oavsett var du går in och köper en teaterbiljett, så kan du få tag på billiga. Men de krymper antalet ställen som får tag på dem, antar jag, som säljer de sista biljetterna. Till slut måste du stå i luckan då på teatern och köpa, antar jag.
Det är någonting. Jag för mig att vara på Kent att ni skulle forska lite i sådana, liksom titta lite.
Ja, det är ju yield management eller perfekt utpressade. Ja. Alltså det finns ju mekanismer. Flygbiljetter funkar på samma sätt. Tågbiljetter likadant. Att du betalar ju aldrig samma som personen bredvid dig har betalt. Utan alla betalar ju olika beroende på när man bokar. Hur ofta du var inne och tittade på resan. Så åker ju priserna upp hela tiden. För att din browser vet ju om att du har tittat på en resa till Alicante till exempel. Och nästa gång du är inne så är priset 100 kronor dyrare. För de tror att du kommer nog köpa den.
Ja. Jag skulle jobba så i logistik, men skulle man ju bli liksom lynchad, va? Så det är det som är... Men, och det tycker jag ju... Men det är ju ibland så branschen liksom... Ibland brukar jag säga att branschen har ju sig själv att skylla i vissa lägen då, för att man liksom har en låg marginal och så vidare och alltid utgår från kost plus då. Då hamnar man ju det. Det är ju som att sälja bensin då eller något sånt. Att det blir en flyttar något från A till B och så blir det bara kostfokus. Och så där tror jag man har jättemöjligheter men även utmaningar.
Just när man pratar till exempel dragbil då, så är det ju extremt pressat på grund av att det finns de som lyckas pressa kostnaderna under vad ett svenskt företag klarar av. Till exempel. Och sen vänjer sig en transportinköpare av att det ska kosta så många kronor per kilometer att flytta en trailer.
Mm.
Och det ligger under existensminimum för en svensk chaufför.
Mm.
Den är ju helt förstörd, den branschen och marknaden nu.
Ja, ja.
Och det där, jag vet inte hur man, alltså kommer man någonsin att klara sig ur det där? Utan det är väl så nu att man har satt den nya nivån. Och för den här transportinköparen då, även om man kan visa att det är 1% av varans eller 0,5% av varans slutgiltiga pris, så för honom eller henne är det 100%.
Ja, ja, ja. Ja.
Så att för, sparar man 10% på deras 100%iga kaka liksom, så märks det inte på slutprodukten.
Nej, nej.
Eller konsument skulle gärna betala 50 öre mer per vad det var, hamburgare. Ja. Eller
därför vi tittar lite på det, jag vet, på Konsult, vi gjorde mycket miljökalkyler och sånt där.
Ja.
Och då tittar vi just på det, vad händer om man höjer dieselpriset med det dubbla i transporter? Det händer ingenting.
Nej.
Inte på slutpriset alltså.
Precis.
Vi tittade på hur mycket en hamburgare gör på den här ören.
Mm.
Jag lär ju äta den ändå.
Mm.
Så där är det ju... Och sen är det ju så när man tittar på just de här sakerna då, det är ju rätt ansatt när det gäller lastbilstransporter och utsläpp om man ska flytta över till järnväg och så vidare. Det är ju faktiskt väldigt liten andel av den volymen som går på vägar som ledtidsmässigt klarar av detta då.
Mm.
Och det missar man tycker jag i den här debatten, för vi som konsumenter vill ha sakerna, alltså vi vill ha det här och nu, snabbare, snabbare, snabbare.
Och det där är ju en paradox då.
Ja, det är ju en väldig paradox. Ja,
när alla vill centralisera och lägga större lager längre bort, samtidigt så vill kunderna ha snabbare leverans. Och det ställer ju krav på en massa ineffektiva transporter egentligen i slutändan.
Ja.
Och det är ju inte alls bra.
Nej, nej.
Och det är samma med e-handel då, att man e-handlar allt möjligt. Jag träffar en engelsk forskare som beställer, han beställer från Amazon en gång om dagen ungefär. Något sånt. Och det levereras till receptionen på hans jobb. Kommer ett paket eller två varje dag.
Ja. Och ja, men man vi jobbar ju med Zalando, de uppmuntrar att du ska beställa mycket och skicka tillbaka.
Precis.
Och deras returprocess. Jag vet ju sist, jag skulle köpa någon necessär. Så jag kunde inte med att beställa tre för att skicka tillbaka två. Det satt, men på kontinenten så är man mycket mer van vid det. Då. Tittar vi på den returgraden de har, så är den ju otroligt mycket högre än en normal e-handlare i Sverige.
Jag har ju handlat en del på Zalando, eller mina barn gör framförallt, och deras returprocess är ju så smidig.
Ja.
För de har byggt systemet på att alla returnerar allting.
Ja,
i princip.
Ja. Och de uppmuntrar det.
Ja.
Och det driver försäljning. Lätt att returnera, då blir du trygg, då köper du mer.
Ja.
Och så kommer du tillbaka. Sådär. Men sen på sikt ska ju det här liksom... De har ju över 50% returer och det är ju...
Mm.
Allting ska ju plockas hur många gånger som helst då. Så jag är ju då... Som logistiker har ju svårt att se hur det... Mm. Man ska ju göra saker rätt vid rätt tidpunkt och så vidare.
Men
har
du tagit på den marknadshatten?
Ja, det är ju inte alltid de går ihop då. Med de logistiska grundprinciperna.
Nej, det är ju produktion och marknad. Alltså det finns ju alltid en konflikt och den är hälsosam.
Ja.
Till viss del är konflikten att det ska finnas de som är fokuserade på vad kostar saker.
Ja.
Och en annan ska fokuseras på, okej, vad kan vi tjäna?
Ja. Men sen kan man ju ta miljöaspekten, köra ut och 10 saker till mig så behåller det en och så kör tillbaka dem.
Det är inte effektivt. Om inte det är en marginal, om bilen ändå kör förbi och ändå aldrig är full och så vidare.
Ja.
Då är det frågan, men det är ju ändå
väldigt, det blir väldigt många ändån. Så det blir ju liksom...
Så är det.
Oavsett så lär det ju inte vara miljömässigt vettigt.
Nej.
Så vad heter det? Vi får väl se vad det slutar egentligen då.
Ja, alltså, om man lyssnar på Alain McKinnon till exempel då, som är en av de främsta experterna på just hållbara transporter, så lobbar han ju kraftigt mot EU-kommissionen bland annat nu, att nu är det dags att jobba och ta krafttag mot ökad transportefterfrågan. Alltså den här tillväxtmodellen frågasätter han starkt då. Han säger att we have to curb transport demand.
Mm.
För att du kan hålla på och göra motorer och bränslen hur rena som helst. Men det löser bara en liten del av problemet. Det stora problemet är att vi beställer hem 3 par skor och förväntar oss ha dem imorgon. Och vi vet att vi skickar tillbaka 2 sen. Att det genererar en massa extremt onödiga transporter. Så att jag tror att samtalet kommer att handla mycket om det framöver här. Hur kan vi minska mängden transportrörelser i systemet? Hur kan vi få saker att upphandlas närmare där man är, till exempel? Den här centraliseringstrenden är inte alltid säkert att den är så bra. Så att det kommer nog att hända lite grann i debatten i alla fall.
Ja, men sen går det, hade ju en diskussion om sist, jag och du, va? Mm. Du tycker ju det har förändrats väldigt mycket. Så vi började här, jag började 86, jag tycker inte det har hänt så mycket.
Nej, men det,
alltså, jag tycker
det,
en bil ser ut som den gör, en pall är lika samma är mått, en terminal, du kan åka ner till Bäckebo. Det är ju alltså,
det är samma principer.
Visuellt så skulle du, om du hade liksom lämnat jordelivet för 86 och kommit tillbaka, så hade du inte sett, här har det hänt väldigt mycket just i den här branschen då, va? Men däremot så har det ju hänt en del på IT då, va?
Ja.
Men det fortfarande så är det ju, så finns det väl, så tar det längre tid. Det är samma, vi bygger de logistiklokaler vi bygger, de kommer ju stå där rätt länge.
Ja, vad tänker man på när man bygger en sån? För bolaget du är på nu, det är ju fastighetsbolag.
Ja, fastighetsbolag. Ja. Mm. Det är väldigt, och fast, det tänker vi, rätt läge.
Mm.
Och sen så tänker vi flexibilitet.
Mm.
Att vad heter det ska kunna fungera även efter att den man sitter och pratar med för närvarande då kommer vara kvar där.
Och vad tänker man på då? Tänker man på bandbredd? Tänker man på möjlighet att ladda?
Ja, vi tänker väldigt mycket miljö nu bland annat. Ja. Vi tänker också på, vi bygger ju stora enheter.
Mm.
Vad händer om? Kan man i steg två dela upp dem i mindre?
Mm.
Vi vad heter det? Sen tänker vi också kostnadseffektivitet i produktionen. För en stor del av egentligen miljöpåverkan när man utvecklar en fastighet, det är ju faktiskt i produktionsekonomiken.
När man bygger den, ja.
Och sen är det energibiten då. Mm. Så,
men något som jag har träffat ganska många fastighetsbolag senaste tiden, det har blivit så. Och något som alltid kommer upp, det är ju att vi elektrifierar transportsystemet. Och man behöver alltså sådana här intermittent charging då. Alltså du behöver kunna ladda lastbilar.
Ja, det är ju inte bara lastbilen, du ska in en automatiserad lösning, så är det ju
massa el då.
Så är det massa el, ja. Och det är inte alltid näten alltså klarar av detta.
Precis, jag hade Erik Sinn här, hållbarhetschef på Göteborg Energi, och han sa liksom, ja, det är inga problem att elektrifiera transportsystemet, men det kan vara ett problem, och det fick jag från Erik Frost också, som är rederichef på Trafikverket då, att det är inte alltid det finns el framdraget så att de kan elektrifiera sina färjor. Trafikverket.
Mm.
Det finns el i systemet. Vi har jättemycket el i Sverige. Vi kan producera mycket vi vill. Vi har hur mycket skog som helst till exempel. Men den är inte framdragen dit där den behövs. Alltid. Mm. Så det är ju en grej. Men sen den andra är ju bandbredd. Du behöver ju mer och mer digital. Alltså sensorer i byggnader. Du behöver ha... skulle man kunna bygga om en av era fastigheter till ett datacenter till exempel?
Ja, det skulle gå. De är ju höjden och så vidare då.
Ja, men det handlar ju om bandbredden då. Att man har tillgång till stamnätet.
Det kräver ju otroligt mycket kräm.
Kräm och
jag hörde nu bara när Amazon, för de bygger ju Eskilstuna, Strängnäs och Västerås, va?
Mm.
Att något område där, jag för mig då Västerås, där kan man inte bygga någonting på granntomtarna. Jag vet inte om det är för att de kräver.
De tar så mycket ström, ja.
Mm. Så,
och bandbredd kan jag tänka mig. Alltså ja. De behöver ju den feta linan. Ja.
Men vi ser väl mer, vi tittar väl inte på att våra hus ska konverteras till datacenter. Vi ser ju mer att vi bygger ju egentligen morgondagens köpcentra. För det är ju, det är ju liksom...
jag förstår hur du tänker.
Om vi nu fortsätter liksom den digitaliserade trenden här, så till syvende och sist måste du ha dina kläder på där. Du vill ha lite nya prylar där. Och då kommer ju de måste dockas någonstans då.
Mm.
Och då säger vi liksom att det är självklart det kommer finnas distributionsställen som vad heter det, produkterna flödar genom då.
Mm.
Sen tror väl jag det kommer ta väldigt lång tid innan vi börjar köra 3D-printrar och
det tror jag också.
Ja.
Ja, det tror jag också.
Så
nischade områden, ja.
Ja.
Nischade marknader, ja.
Mm.
Men inte brett.
Nej.
Inte på länge.
Nej. Så vi ser ju nu skriver vi det. Alltså de kunder vi sitter med, det är e-handlare.
Mm.
Eller stora logistikföretag som driver verksamheter åt e-handlare. Då.
Mm.
Så det är väl det som är drivaren hos oss nu då. Så... Men det får vi se. Jag tror ju alltid på en mix. Mm. Det är ju alltid så. Man överdriver väl effekten av... Man sitter väl alltid...
På kort sikt, ja, sikt, ja, och undervärderar, ja, på lång sikt. Ja. Ja, så är det ju.
Så, men läge är alltid... Rätt läge är alltid primärt. Då. Mm. Och då, men då är ju rätt logistiskt läge inte samma sak som... Och då tyvärr trängs ju... vi, om man säger då, vi som bygger logistikanläggningar, man vill ju inte ha oss i städerna, och det är ju kanske förståeligt, för det vill man bygga lägenheter och hus och så vidare, men även de i städer ska ju konsumera produkter, och det glömmer man i vissa lägen i stadsplanering och sånt, men vänta nu, är de som bor här, de ska ju konsumera också, och hur ska sakerna komma dit då?
Ja, leveransplatser och det där är något som är liksom... Man pratar city-logistik, så är det väldigt många som aldrig tänker på det. Nej. Utan de vill ha trottoarer och utserveringar.
Ja.
Och tänker inte
och så ska grejerna ramla ner från himlen som manna. Då, men det är inte så det fungerar.
Bo Hallam stod upp det bland annat.
Ja, och då får man ju... Vad heter det? Jag vet, vi tittade då, vad heter det, på den tiden på Schenker. Mycket om på det här med godskollektivtrafik och vem ska få köra i bussfilerna. Det var ju, det är ju persontrafik är ju alltid prioriterat, va? Det är bussar och taxi, men inte lastbilar då, som ju faktiskt kör kollektivtrafik av gods.
Där borde man ju kunna tidsdifferentiera att vissa tider på dygnet som, men det har man ju börjat med off-peak att testa på lite olika håll i världen, i Stockholm bland annat, att leveranser kan ske på natten då, till centralt belägna mataffärer till exempel och annat, för att just slippa den här trängsel.
Ja.
Och det är ju jättelönsamt för alla inblandade. Ja, även om du har då dubbel OB-tid på en förare och så vidare, så är det ändå mycket, mycket lägre kostnad.
Ja, men till sist blir det oavbart. Du kommer inte fram.
Nej.
Så jag är ju inte vän av... Nu sitter vi i Göteborg då, och här ska det bli intressant att följa distributionssituationen i innerstan de närmaste 5 åren.
Intressant, säger du. Ja, vi ska bygga Västlänken.
Du kan gärna ta hit någon från det, hur de har tänkt det här. Det ska bli intressant att se.
Vi ska gräva upp hela stan, känns det som.
Ja, för en station.
Så att, det är ett intressant projekt.
Ja.
Har man varit i Kina då, så inser man att de har invigt en tunnelbanelinje om året i Shanghai, eller något sånt här, sen de byggde den på 90-talet.
Ja.
Alltså, det är... Det går extremt mycket snabbare på andra ställen i världen än vad det gör här. Den här typen av, vi ska hålla på i ett antal år nu. Gräva gropar i Korsvägen och Järntorget och lite andra ställen.
Ja. Men så. Vi är ju en demokrati.
Ja, men så är det. Vi är en demokrati. Jag tror att i Kina...
Här bryr vi oss om vad människor tycker. Det gör man inte det på samma
sätt. I Kina
sätt.
Värderar man inte arbetskostnad på samma sätt som man gör här. Eller, så att kalkylerna ser inte likadana ut, tror jag. Jag har ju åkt på den här sexfiliga motorvägen ut till deras djuphavshamn utanför Shanghai. Tänk en Ölandsbro med 3 filer i vardera riktning som är 3,5 mil lång, rätt ut i havet till en ö. Och där ligger en djuphavshamn då, där jag tror att när jag var där så var det 15 docker på rad. Sådana som allihop tog sådana här triple-I-fartyg som tar 18-20 000 containrar och såg ut som små legobitar.
Ja.
Och de skulle bygga så det skulle bli 25 eller 26 docker totalt. Helt otroligt.
Det är fräckt.
Ja, visst. Och då inser man hur mycket gods vi köper därifrån.
Ja.
Och sen skickar vi dit råvaror då, råmaterial.
Ja.
Och så köper vi produkter som tillverkas där.
Snacka om en innovativ, nu vet jag att det borde du veta bättre med, mannen som uppfann containern.
Ja, just det.
Det är ju någon som borde premieras rätt rejält utifrån hur det har underlättat handeln i världen egentligen.
Jag ska faktiskt, i anteckningarna till det här så ska jag lägga in 2 filmer. En är en timelapse som jag tog när jag var i hamnen i Shanghai, så ni kan se hur stort det är. Och den andra är en film om just containerns uppfinnare. Det var ju en lastbilschaufför, en amerikansk lastbilschaufför, som tyckte det var onödigt att han fick stå och vänta så länge på att lasta och lossa i olika hamnar. Så han designade en låda och till slut blev det ett rederi av det, och till slut så drog de igång det här på 50-talet, tror jag. Första transporten.
Ja.
Och det har förändrat hela världen.
Ja,
den standardiseringen har ju verkligen förändrat hela världen. Sen är det ju nästan ingen container som är full. Så man, det är ju på bekostnad av någon form av effektivitet alltid när man standardiserar. Men trade-offen har ju hittills varit väldigt positiv för att standardisera och lägga allting i lådor som alla hanteras på samma sätt.
Ja. Men det är ju rätt, för det är ju väldigt svårt att hitta standards inom logistikvärlden.
Det är jättesvårt, för det är så dyrt.
Ja.
Det är så
dyrt. Kan ju bara titta. Jag brukar ta det som exempel. Vi har ju ett rätt bra exempel här inom dagligvaruhandeln med svensk retursystem.
Just det.
Men inte tusan kunde man föra det liksom in i Norge och Danmark, utan då ska de ha sina egna system då.
Ja.
Så det är ju helt fantastiskt om man kan hitta en container som passar hela världen.
Jag har försökt att ta fram andra container och så vidare, och det har ju aldrig gått så där bra, utan man måste hålla sig till det modulsystem som finns då.
Ja.
Men vi har ju lastpallen, Europapallen är ju typiskt.
Den är ju med, ja. Men sen finns det ju inte så mycket mer.
Nej. Ja. Jo, det finns standarder som man inte tänker på. Det finns olika moduler så att matvaror passar in i hyllor i mataffärer och sånt. Alltså, så man får rätt bredd och sånt på det. Alltså, man märker det när man packar i matkasse. Så märker man att saker och ting har ungefär samma mått. Eller det finns formler för det där. Så att ett flingpaket ser ut på ett visst sätt och har en storlek och så vidare.
Men gurkan det är inte, då? Och moroten?
Det är därför vi är med i EU.
För då får just
man,
det!
Då får man en krökningsradio.
Det är det de tänker på det.
Ja, nej. Då
ska den vara så här lång.
Det där är myt. Men man pratar om den här radion på jordgubbar och krökningen på bananer och så vidare. Men nej, det är naturligtvis inte. Men standardisering är ju bra på det sättet. Men när man standardiserar slutar man tänka. Det är en fara. Det är ju därför då de här sorteringen på en skänketerminal till exempel, där det står postnummer ovanför portarna. Det systemet är ju byggt för att man inte ska behöva tänka. Och för att man inte ska behöva fatta några beslut i realtid.
Ja.
Alla nummer som matchar det som står på porten, alla sändningar, ställer du där. Och sen kommer någon och hämtar det. Och de tänker inte förrän de har lastat bilen och säger, okej, vilken ordning ska vi nu ta de här då?
Jo, men så, när du jobbar med de processerna så måste man, det måste vara svårt att göra fel. Då, för och det är ju liksom, jag tycker, när jag i alla fall jobbar med de bitarna, så är det alltid när något har gått fel, så börjar jag skälla på någon, men varför, vad kan vi göra så det inte går fel igen då?
Mm.
Så
jo, men jag tycker jag, det tycker jag liksom,
om vi nu ska några, jag tycker man har en debatt i Sverige nu om hur dåliga posten är.
Mm. Jag försvarar dem faktiskt.
Ja, det är ju jag med. För jag tycker, inte att jag har någon vän och posten mer än skänker eller duellen har, men man kan ju vända på sig, hur många gånger gör de rätt då?
Mm.
Och varje promille som är fel är ju väldigt många.
Ja, det är så stora volymer.
Ja, och det tycker jag ju faktiskt, där tycker jag de har varit, posten har inte varit så bra att föra ut det budskapet.
Jag tror ingen av deras konkurrenter skulle vilja ha deras uppdrag. Alltså de volymerna, för alla inser hur jäkla svårt det är.
Ja, och tittar man då normalt några procents fel då, som det är distributionen då, plock och sånt, vi pratar om i promille, men det blir ju, och så räknar man det på antal försändelser som går per dag,
då blir det.
Det är väldigt många fel.
Mm.
Och då kan man ju fokusera och minska dem, men att bara titta på dem och göra
dagens postnord och sådär. Ja, nej, jag gillar
så jag tycker de får, men de får väl ta skit för hela branschen där lite så här, va? Så, men det förvånar mig att de inte går tuffare clinch där och faktiskt.
Sen är det att de är så konsumentnära på Postnord också då. Vilket andra, alltså de har ju jobbat konsumentnära så mycket längre också.
Mm.
Jag kommer ihåg när en granne beställde hem en jordkällare. Detta var typ 15 år sedan. En jordkällare, det är ju typ ett rör du gräver ner i marken. Med färdigt med hyllor och dörr och allt sånt. Sen häller du jord över. Du gräver en grop, slänger ner röret och sen så fyller du över. Men röret är ganska stort. Och då var det en tysk äggtransportör, inte det beskänker, som hörde av sig på fredag eftermiddag. Ringer lastbilschauffören. Du har truck eller? Säger han. Och det är en villatomt då.
Ja.
Ja, det är en sån här indikator på att man saknar fullständigt förståelse för kundens kund.
Ja.
Och det där har ju ändrat sig.
Ja.
Ja, man har blivit bättre på det. Men det är mycket sånt som Postnord då, som är ett stort industri. För att kunna hantera de jättevolymerna så måste man se på det industriellt.
Mm. Jag har ju faktiskt haft förmånen att vara med på ytterligare en resa med Bäst Transport då, som växer rätt kraftigt.
Mm.
Och den analys vi gjorde där då när vi,
för du är styrelseledamot där, va?
Ja. Valedo gick in och vad heter det? Det växer ju både organiskt och via förvärv. Men den analysen vi gjorde då, det var ju att de stora aktörerna måste bli mer industrialiserade och mer kantiga.
Mm.
Och det ser vi. Och då ser man ju nu att det ges utrymme då för de som växer nu, det är ju de som är lite mer flexibla och mer, kan man säga då, serviceinriktade och inte kör one size fits all då. Och det är väl det som alltid har triggat mig egentligen i min karriär, att vara på den planhalvan snarare än att vara i den som liksom kör...
Jagar en promille.
Ja, just det, och kör liksom en standardprodukt då.
Mm.
Och det ser väl vi nu att de som är framgångsrika inom logistiken på transport, det är ju de som antingen är väldigt stringenta i sin strategi och väljer bort. Det är ju alltid jobbigt att välja bort när man pratar strategi. Eller de som är då mer flexibla i sina lösningar då.
Mm.
För då, då kan de fånga upp det som inte passar då.
Men det var lite grann det jag var ute efter när jag pratade om Schenkers terminal eller DHL eller vilken som, där det står postnummer. Att det är en väldigt industrialiserat sätt att hantera. Allting hanteras på samma sätt. Men med, om man hade haft information, nu har man inte det, men om man hade haft information av hög kvalitet och datorkraften då, så hade man faktiskt kunnat skippa det och planera varje dygn helt dynamiskt. Det vill säga göra vad Mathem och Mat.se gör, fast i mycket, mycket större skala. Men det kan man inte, för att det är för mycket information som man inte får förrän i princip godset ramlar in på terminal. Nej, det var inte två pallar, det var tre. De vägde lite mer, det behöver skrymmas upp, eller det skulle till två olika. Det finns ju hur många varianter som helst på när datan inte riktigt stämmer. Så i teorin, så naturligtvis så skulle man redan i beställningsögonblicket när någon beställer en upphämtning, skulle man kunna göra en planering och säga det att ja, men då kör vi de här rutterna imorgon. Men det görs inte nu på grund av att man hinner inte, för det är för mycket data, det är för många sändningar. Men det där tror jag är något som skulle kunna utvecklas i framtiden. Och det är där det, då att man skulle kunna transformera det systemet så att det blir mer dynamiskt. Ja. Kanske inte helt och hållet, men mer.
Ja.
För att sen
har du får ju rätt komplexa algoritmer där, men sen har du ju så otroligt mycket fakta som bör komma in där då. För du, i ett distributionsupplägg, alltså vi ska veta, många av de stora aktörernas upplägg, det är ju sånt, du gör inte ens en bokning. Du bara kommer dit varje Precis. Dag. Och så såg du hur mycket är det då?
Ja,
ja. Du vet att bilen kommer varje dag klockan två.
Och tar med sig
eller
allt som
fem.
Står.
Ja. Och då tar den med det som finns. Så du skickar det liksom. Mm. Och då har du inte ens den informationen.
Nej.
Och då finns det någon som vet. Ja, men på torsdagar är det ungefär så mycket. Det finns ju någons hjärna då.
Mm.
Och få ner det i ett system. Då har du en rätt lång väg. Men det finns ju en rätt duktig kille här. Det är faktiskt en göteborgare också då.
Mm.
Thomas Rickne som vi jobbar med idag. Han är ju sån här DPS. Ruttplaneringens ja, nestor, om du vill ha med någon i en podd framöver.
Thomas,
ja. Ja, så han brinner ju för detta och kan berätta väldigt mycket om de här sakerna då. Alltså, men det är mycket mer, alltså dynamisk ruttplanering är ju otroligt mycket mer komplext. Jag tror inte det finns några bra lösningar. Vi har tittat lite på
bäst. Inte på den skalan.
Nej.
Men det är ju det, till exempel matleverantörerna gör.
Ja.
Och många budfirmor kan ju jobba så.
Ja. Men de stänger fortfarande. Data. De stänger fortfarande liksom.
De stänger orderböckerna med en viss tid.
Ja. Så och sen utgår de från en punkt.
Mm.
Ja, och kör ut. Så det är fortfarande inte helt dynamiskt. Då ska du kombinera allting sen då. Och när du hämtar hos någon så ska han kunna skicka med och så vidare.
Ja, jag pratar med våra forskare som är experter på kvantdator. Vi ska bygga en kvantdator här på Chalmers. Och jag kan väldigt lite eller typ ingenting om en kvantdator. Men jag har fått det beskrivet för mig så här. Om en kvantdator, om en vanlig dator ska hitta spadress i en kortlek, så bläddrar den tills den hittar spadress. Och då har den genomsnitt 26 gissningar. Om man gör typ 100 000 försök så får du en normal fördelning runt 26 gissningar. Att hitta spadress. Men när en kvantdator ska hitta spadress, då vänder man upp alla 52 korten samtidigt. Och så hittar den spadress direkt i en enda operation. Och det är det kvantdatorer då ska vara bra på. Att jobba helt annorlunda.
Mm.
Och är det någonting en kvantdator skulle kunna göra, så är det stora transportproblem. Att faktiskt, precis som du säger, att i varje ögonblick, så fort man får en ny bokning, så ska systemet optimeras om. Helt och hållet. I en stad till exempel. Det är ju inte teoretiskt möjligt idag överhuvudtaget, eller praktiskt möjligt. Man kan väl nog i teorin liksom bygga upp ramarna för hur skulle det där kunna funka, men man har inte vare sig sensorerna för det eller datorkraften för det eller algoritmerna för det. Men det är något som skulle kunna funka i framtiden.
Mm.
Att en stad blir helt optimerad i varje ögonblick då. Om man har en
kvantdator. Då hamnar du också sen har du ju konkurrerande företag som ska bara dela information. Och
ja.
Jag vet bara hur känsligt det var ju i glesbygden när vi på... Det var ett bisprojekt på den tiden skulle liksom samdistribuera, men idag gör man väl det fortfarande upp.
I Norrland,
men du kommer till Lit eller Jämtlands in, då är det helt okej. Okay, då kan man köra åt varandra, men det kan du inte göra i storstäderna och så vidare. Och då blir det också lite känslor. Kan man byta information med varandra?
Hur
ska man ta betalt och så vidare då? Så,
för jag tror det krävs, ska man göra det i städer så krävs det styrmedel. Då krävs det att den som äger staden säger att...
Vi kommer förstatliga, ja men det, ja, det finns ju...
Nej, men de kommer att sätta en cap på fyllnadsgrad till exempel. Ska du in i stan så ska du inte, får du inte vara halvfull.
Ja. Eller du kan ju gå åt det hållet som en busslinje då. Det är ju liksom handlas upp kommunalt. Ja. Västtrafik och sen så är det en operatör. Sen ska du åka den bussen så är det den operatören punkt slut. Mm. Kan du göra med gods också.
Ja.
Om man drar det är ju hemska tankar då. För då är vi ju nu på det socialistiska spåret. Men det är ju faktiskt ur fyllnadsrådssynpunkt så är ju det egentligen att föra då.
Ja, det handlar ju om vem äger problemet med trängsel i stan. Mm. Vem är det som äger det problemet? Och det är inte självklart vem som är problemägare. För att det är så många aktörer med och så många som bidrar. Är det de som genererar flödena? Är det att man lägger butiker på Kungsgatan genererar, eller är det staden som har planerat dåligt? Eller är det alla transportörer som vägrar samordna sig? Vem är problemet? Och det där är inte självklart. Som sagt, nej. Men det behöver adresseras. Nej.
Men gör man det så är det ju lite så, va? Det är ju ändå så, det finns ju alternativ till en buss. Jag kan ju alltid ta en taxi eller ta min egen bil eller cykla.
Ja, så är det.
Och det är ju alltid och när du är i ett servicesektor med transporter så kommer det alltid till jag måste ha fram de här grejerna snabbt. Jag måste ha någon pålit och så. Då måste du ha valmöjligheter då. Så,
man pratar om bilfria stadskärnor och så vidare. Så det där är, det kommer att klincha. Olika värderingar, olika modeller, olika världar kommer att börja slåss om vem som har mest rätt här.
Ja, så är det.
Tror jag. Du, om vi ska blicka lite framåt då, det brukar vi alltid avsluta med. Hur ser du då? Du har ju sett logistikbranschen från många olika håll under många, många år. Hur långt fram vågar du blicka? Vart är vi på väg?
Ja, jag vågar nog blicka längre än dig. För du tror ju att allting ska hända. Drönare och allt sånt här. Va?
Ja,
men jag tror liksom... säg då, vad har jag... när jag började 86, du som är snabb, då har man jobbat hyfsat länge då.
Mm.
Så drar vi fram linjen lika länge.
Mm.
Vad är vi då? Jag är ju pensionär i alla fall.
Ja.
Men säg då, när jag sitter här på dödsbädden eller rullar mig i rullstol här nu, titta. Jag tror ju terminalerna kommer att se likadana ut, lastbil ser ungefär likadana ut. Det är på IT-sidan som det kommer ske.
Vi pratar om 30 år
system,
nu.
Ja, något sånt.
Ja.
Jag tror ju inte på att det kommer till skillnad från att det kommer åka runt massa drönare och leverera saker. Det tror jag inte. Jag tror det kommer vara en klassisk lastbil, dock eldriven tror jag ju. Kommer ha mycket mer lösningar. Jag tror det kommer mycket mer hemdistribution. Droppoint tror jag kommer vara kvar. Vad heter det? Det kommer vara kvar butiker. Så jag menar vägarna vi bygger nu, de lär ju finnas kvar också. Vad heter det? Så jag tror mer på det kommer se ut ungefär som det ser ut i distributionsläget, fast med andra tekniker. Mm. Och andra informationssystem. Så det kanske är lite färre bilar, mer miljövänliga. Andra aktörer skulle inte förvåna mig om det finns.
Mm.
Så det ser vi ju bara nu. Det finns ju helt andra aktörer nu än de som fanns när jag jobbade. För när jag började. Det kan ju alltid få vara från konsolidering till vad det nu är då. Men för de investeringar som gör nu ska vi veta då. Det är ju ändå så. De har man ju rätt lång avskrivningstid på. Tittar vi på när du auto står och så vidare, och de kommer ju leva en 10-15 år och sånt. Mm, om man tittar minst. 15 år. Ja.
Ja,
och då kommer de ju plocka saker på det. Så jag tror inte det kommer se så mycket annorlunda ut då. Däremot kanske bilarna ser inte invändigt annorlunda ut då.
Mm.
Kommer det fortfarande levereras då chaufförer som liksom drar en pall. Du måste bära paketen sista biten och så vidare. Då. Sen kan det alltid vara andra lösningar på mottagningar. Då, att man kan ha boxar i hemmen och så vidare. Då.
Mm. Så, ja, men det ser vi ju. Det kommer ju.
Ja, så där tror vi. Och att vi hanterar informationen på ett helt annat sätt. Mm.
Ja, men det är ju ganska självklart.
Ja. Någon knackar på dörren här. Här hade du din... Vad heter det? Produkt.
Tittar vi 30 års digital utveckling från idag så tror jag ingen kan prediktera var vi är någonstans. För det går så enormt fort nu.
Men vi pratar ju, alltså logistik är ändå fysiska produkter som ska hanteras. Så det är ju en annan sak då.
Mm.
Och det är ju där jag liksom är kanske lite mer, vad ska jag säga, konservativ. För du har ändå fysisk vara som ska flyttas.
Jo, men så är det. Som du säger, vägarna som byggs nu, det är enormt långa livscykler på vissa typer av kritiska komponenter.
Ja.
Infrastruktur framför allt då.
Mm.
Och så ser man lastbilar som säljs idag. De kommer att gå i Sverige i typ 7-8 år. Sen kommer de att säljas antagligen till någon utländsk aktör. Och så kommer de att fortsätta att rulla i 15 år till, minst. Eller tills de behöver skrotas då. Så att de försvinner ju inte heller.
Nej.
Bara för att vi förbjuder dem i städer i Sverige så försvinner de ju inte. De kommer ju att fortsätta att köra någon annanstans naturligtvis.
Sen kan det ju vara så, det vet man inte. Det kanske är så att vi konsumerar mycket mindre framöver. Jag har ingen aning.
Ja, det är ju den debatten som pågår nu då.
Att, ja, så tycker jag väl dagens ungdom som ska vara mer miljömedvetna än vad jag är uppvuxen med då, de konsumerar väl rätt rejält tycker jag. Men om man nu kan tänka sig ärva sina kläder av sin granne eller vad det nu är då kanske det blir ett mycket mindre flöde, alltså fysiskt då. Men jag tror inte det. Jag ser väl inte att mina barnbarn då, de har ju inte mindre leksaker än vad jag hade en gång liten.
Nej.
Och de har ju snarare betyder mycket mer.
Mm.
Och de har mycket mer prylar och så vidare då.
Leksak, så. McDonalds, allting sånt där.
Ja, precis.
Jo, jag har med.
De önskar sig telefon, de ska ha allt, va? Mm. Och jag fick en present när jag fyllde år.
Mm.
Stackare.
Ja, så var det. Ser man vad det
och jag var glad för det.
Ja, ser man vad det blev av dig.
Ja. Så där är det ju. Ja. Det är ju inte så att den utvecklingen går åt det hållet, utan snarare åt andra.
Ja.
Så... Vad heter det?
Men det är det som diskuteras nu, det här med att vi måste säga curb demand. Det handlar ju om att minska konsumtion.
Ja.
För det är det som driver flödena då.
Ja.
Så att, men ja, det är stora frågor.
Ja.
Så att, du Mattias, vi har suttit en timme drygt. Tiden går fort när man har roligt. Det har varit väldigt kul att ha med dig i podden. Och vi kommer att diskutera mer i framtiden. Det är jag helt övertygad om. Tack för
vi får ju slå ett slag för logistik och transport till hösten här. Där vi bägge gör vårt bästa för att dra igång det.
Programrådet där,
ja.
Den går 5-7 november, om inte minns fel, 2018.
Och tanken med det, tanken med hela det från början var egentligen att en gång per år skulle alla som jobbar med logistik inte konkurrera med varandra, utan tala om vad man gör för att lyfta branschen.
Mm.
Och ungefär som läkarstämman då, få ett forum där man samlas.
Mm.
Men tyvärr så ska vi slåss lite här lokalt och så vidare, men jag har fortfarande drömmen om att man en gång per år kan alla vi som jobbar med logistik komma upp och visa våra förträffliga lösningar. Och
det är väl med det syftet då, som vi sitter i programrådet.
Just
för
det.
Att få till det där.
Ja.
Och faktiskt som vi pratar om vilka sessioner man ska ha och sådär. Men jag tycker varje gång att den intressantaste sessionen av dem allihop, det skulle vara att lyssna på oss i programrådet när vi pratar om vilka sessioner som borde vara med nästa år. För de mötena brukar bli väldigt roliga.
Ja.
Och då ligger man ju i framkant och man bryter idéer mot varandra och sådär. Så att man måste hitta det formatet. Kanske är poddformatet som är där man sitter och pratar om saker.
Ja, vi kanske inte träffas fysiskt.
Nej, vem vet. Ha? Så att, tack Mattias, än en gång.
Tack så du själv.
Väldigt kul att ha dig här.
Trevlig sommar.
Ja, detsamma. Och tack alla ni som har lyssnat och recenserat och lämnat betyg och hör av er. Det är som vanligt extremt uppskattat. Ha det så bra. Vi hörs.
Logistikpodden.